Hör ni fågelkvittret? Vi kanske ska rebranda som en ASMR-podd.
Let's.
Det är bara du och jag här, Patrik. Det var länge sedan vi var. Vi följer Kodsnacks story arc. Det är färre och färre avsnitt som det alla tre är med i.
Jo, men tror inte det har att göra med att det börjar bli sommar och lite, man har lite ledighet inplanerat och man ska iväg och
jag tror absolut att
deadlines inför semestern och
jag tror att Anders ligger i Berson i en vad heter den sån där som du köpte?
För en hammock.
En hammock, precis. Han ligger i en hammock och men med en hatt och tar en siesta. Det är vad jag tror att Anders gör just nu.
Det ska jag fan göra efter det här, tror jag.
Fan vad gött. En hammock, det ska jag ta och investera i, tror jag.
Ja. Mm. Jag tror det är den bästa grejen jag köpte förra sommaren faktiskt. Så fruktansvärt härligt att bara gå ut och ta en Petsonlur i hammocken.
Det är extra bra med fågelkvittret i bakgrunden när du säger det. Eftersom Anders inte är här och kan prata som en gräsklippare så ska jag prata om min gräsklippare jättefort. För jag fick en livsinsikt. Worse is better, har du läst den?
Nej, det har jag inte gjort.
Nej, inte jag heller. Men jag har en headcanon om vad den handlar om. Och jag gjorde just det, Worse is Better, med min robotgräsklippare. För som jag sa här för några avsnitt sedan så har jag deklarerat slingkonkurs. Jag har lappat och lagat den här slingan så många gånger så det är liksom, det gick inte längre. Så jag gav upp och drog om slingan från scratch. Men nu sket jag i att dra den på alla krångliga ställen och liksom små tarmar där den alltid fastnade. Jag bara sket i de bitarna. Och så får jag ta en trimmer en gång i månaden och gå och ta de bitarna. Och så får den bara gå. Och sen dess har den inte fastnat en enda gång. Jo, när jag körde igång den för första gången så hade jag missat ett ställe. Och där tog jag den i sig kabeln nästan direkt. Men efter det så har den inte fastnat en enda gång.
Fan vad nice.
Worse is better.
Ja, men tänk hur mycket tid du sparar nu på att inte behöva gå ut och när gräsklipparna har fastnat så tar du en tiondel av den tiden och så drar du en
exakt
handgräsklippare
så
över dem.
Exakt så. Så det var nice.
Jag går lite samma funderingar som Anders där. Köp en sån slinglös gräsklippare. Jag vill höra hur det har gått för honom först. Innan jag lägger ut på tok för mycket pengar på en ny.
De var ganska saftiga, men Anders simmar i property management system pengar, så vissa går det bra för.
Ja, vissa går det bra.
Vi andra får nöja oss med slingor som grottmänniskor.
Mm.
Nej, men det tycker jag absolut du ska slå till på.
Ja, men jag vill höra vad han har att säga först när han har kört dem lite. Men det får nog bli till nästa sommar, tror jag. Jag får väl gå omkring här med min gräsklippare som ett djur fram tills dess.
Raskt vidare till dagens ämne, för vi har fått in ett mejl från en herre som heter David Skeppstedt. Och jag råkar veta att David har också en podcast. Jag undrar om han är med på det här. Jag kommer aldrig ihåg. Kodsnack Universe. Vad den heter. Det går ju inte googla på någonting längre. Kodsnack Podcast Universe. Där. kodsnackpodcastuniver.se. Och där finns det en massa svenska tech-podcast. Men nej, de finns faktiskt inte med där. Jo, där. En pytteliten måne som snurrar omkring ett litet skepp. De hade en podcast som heter Skeppa kod. Och tyvärr så har de inte släppt något nytt avsnitt sen i januari. Jag gillar den, så David, om du hör det så dra igång den igen. Det var kul att lyssna på er. Jo, men han skickade ett mail till cskarpt@modermodemet.se och mejlet lyder som följande. Jag läser innantill. Hoj! Jag kan Java och Spring Boot-världen, men börjar bli sugen på att bredda kunskaperna och lära mig C-Sharp-världen. Vad är era tips på vad man kan kika på? Om man vill bygga en basic SSR-webb-app, vad ska man använda? Är det Blazor? Är det .NET? Vad är ens ASP.NET? Jag kör Mac. Är det ett problem? Kan inte prata om det i ett avsnitt? Och självklart, David, ska vi prata om det i ett avsnitt. Kan börja med sista frågan. Jag kör Mac. Är det ett problem? Och det är bevisligen inte ett problem, för det är väl du kör som din daily driver.
Ja, det stämmer. Eller jag kör både Windows och Mac, men faktum är att jag har mindre problem med .NET på Macen än på min Windows-burk av någon anledning.
Mm-hmm. Ge ett exempel.
Ett exempel är Kestrel, som är webbservern i ASP.NET Core. Att den ibland inte stänger ner TCP-connections ordentligt. Så man tror att starta om datorn för att den inte kan starta sajten.
Mm-hmm.
Har inte det problemet på Mac överhuvudtaget.
Jaha, vad märkligt.
Men jag tror inte det är inget vanligt fel. Men jag vet inte. Jag tycker det funkar bra med Rider. Oavsett. Mm.
Ja, jag kör faktiskt också Rider privat. Jag kör Visual Studio på uppdraget. Och jag måste säga att jag var en Visual Studio fanboy, men numera har det faktiskt vänt. Och jag tycker bättre om Rider. Speciellt med Blazor faktiskt, tycker jag att Visual Studio på senare tid har börjat trilla om kugl och liksom tappa formateringen och den squiggly markerar konstiga saker. Jag vet inte, det kanske bara jag som har otur.
Nej, det är min erfarenhet av Visual Studio med.
Mm.
Så, och sen av någon anledning så, jag vet inte om det är Windows eller om det är Mac, men på Windows så får jag inte hot reload att fungera. Speciellt bara med Blazor-appar. Men på Macen och med Rider så funkar det hur bra som helst.
Hur kör du hot reload? Kör du via .NET Watch? Watch. Okej. Okay. Mm. Yeah. ska vi börja nerifrån och upp? Vad är .NET? Nu är det typ 25 år sedan, nej 20 år sedan jag höll på med Java sist. Men typ .NET är ett jättestor paraplyterm för ganska mycket saker. Du får jättegärna prata, för det känns som att du har mycket bättre koll på det än vad jag har.
Om vi ska börja nerifrån så kan man säga att längst ner så har vi CLR. Och det är The Common Language Runtime. Och det är samma sak som JVM kan man säga, fast för .NET. Så det,
just det.
Den tar bytecode och sen så gittar den det när den kör till maskinspecifika instruktioner, och så har den, sköter den garbage collection och liknande.
Mm, just det. Och jag skulle nog säga att 99,9% av .NET-kod är C-sharp. Tror du att det är en fair assessment?
Det är lite politiskt känsligt. Frågar du mig? Ja. Mm. Frågar du vissa andra så skulle man säga nej, det är faktiskt många som använder F-sharp också. Och F-sharp är fantastiskt, men jag tror nog att det är som du säger.
Mm. Och så finns det säkert minst 10 personer i hela världen som kör VB.net.
I och för sig, jag vill nog dra tillbaka det här, för VB.net är ganska, det är lite mer använt än vad man tror.
Speciellt på,
ja,
typ. Ja, nu när du säger det. Det är kanske större än F-sharp, det har jag inte ens.
Ja, jo, herregud. VB.net är ju mycket, mycket större än F-sharp. Jag har jobbat på 2 ställen som har kört VB.net.
Mm-hmm.
VB.net, det är inte så hemskt som det låter. Det är inte som VB6, det är ju .net, det är ju liksom .net ramverket. Men
visst är det den som har XML som du kan bara skriva XML rakt upp och ner i koden.
Mm, så här XML literals.
Ja, men precis, exakt.
Ja, men det är helt okej, men det är lite väl verbose ibland. Mm. Speciellt när man ska ha lambdas med closures och sådana saker, så blir det lätt att det tar upp jättemycket.
Mm.
Men ja, alltså, som sagt, 2 ställen jag har varit på har använt VB.net.
Mm.
Och jag var inte kvar speciellt länge på någon. Men det, jag tror att det var vanligt när stora företag som hade kodbaser typ i Visual Basic.
Mm.
Och så skulle de migrera. Och även om det inte... Det finns ingen direkt migration path från typ VB6 till VB.net. Men jag tror att de gjorde det liksom. För att hur stor skillnad kan det vara?
Mm.
När de egentligen skulle använt C-sharp.
Ja.
Men vi ser.
Men takeawayen från det är att det... Du har runtimen CLR som är som JVM-en, och du kan köra flera språk. C-sharp är största. Det är ungefär som typ Java och Clojure kör också på JVM-en.
Ja. Clojure, Kotlin.
Det just det, Kotlin också. Mm.
Jo, men exakt. Så det är exakt samma sak.
Och med .NET så får man ett ganska stort standardbibliotek. Som är väldigt eller det är helt modulärt. Man drar bara in de bitarna som man behöver.
Mm, nej.
Nej, bra. Förklara.
Nej, men det mesta ligger i något som heter MS Core Lib. Och jag vet faktiskt inte om det... Men jag tror att du kan... Absolut, du kan... Om du använder CC som är C-sharp-kompilatorn så kan du absolut välja och vraka bland vilka saker du vill referera till. Men om du startar ett nytt projekt med en CS-proj så kommer du få hela liksom system namespacet för den.
Mm, just det, precis. Du använder. Men du får inte ASP.NET och du får inte...
Nej, absolut. Men det är ingen del av standardbiblioteket.
Aha, okej. Okay. All right. Då jag kanske har fel mental modell av vad ett standardbibliotek är.
Ja, ett standardbibliotek är ett standardbibliotek.
Mm.
Liksom det, här har du liksom alla batteries included för liksom
just det.
Alla basic saker för standard in, standard out, matte.
Just det. Men, ASP.NET är inte en del av standardbiblioteket utan det är någon first party.
SDK.
SDK, just det.
Så, ja, så ovanför, när man har .NET då så kan man välja, om man nu ska bygga webbsidor till exempel så kan man ju dra in ett SDK som ASP.NET Core.
Ska vi bara prata om .NET och .NET Core och namngivningen? För...
Det kan vi göra.
Eller om vi tar ännu ett steg tillbaka. Från början hette .NET Framework. Och det var hårt knutet till Windows och du kunde bara köra det på Windows och Windows Server. Och så hette det upp till version 4.8.2. 2 och sen så tog Microsoft ett omtag och då hette det, och de open sourcade .NET då, och då hette det .NET Core.
Yes.
Och då hette det .NET Core 1, 2, 3 och sen hoppar de över .NET 4 och sen .NET 5 hette bara .NET utan framework.
.NET Core 5 blev .NET 5.
Ja, precis.
Så det ökar förvirringen ytterligare. Ja. För .NET Core var bara en grej ganska kort tag. Men eftersom .NET Framework gick upp till version 4, 2, 3 eller vad det var.
Mm.
Så kände de att okej, men när vi går till .NET Core 5 då droppar vi Core, för det finns ingen .NET Framework 5.
Mm.
Och det kommer ingen ny .NET Framework, utan där har de liksom låst API:erna och allting. Så för...
Är den end of life-ad?
Nej, det är den inte. Alltså det är så fruktansvärt mycket mjukvara som fortfarande rullar på .NET Framework. Så jag tror inte de kan göra det. Det är typ som att end of life Windows XP, det har gått sådär.
Ja, alla bankomater i USA kör ju på Windows XP.
Mm.
Eller gjorde det fram tills något år sedan i alla fall.
Jag tror inte det var så länge sedan jag såg en Windows XP-dator in the wild. Det känns inte som att det var det.
Det var en nysning på gång. Men det kom ingen nysning. Ja, det blev en liten detour. Det enda man behöver bry sig om när man kommer till .NET nu är .NET 5 och uppåt. Skit i resten, det är liksom...
Alltså, bry inte om någonting under .NET 8.
Ja, exakt.
Så .NET 8 och .NET SDK 8 och uppåt. Och då kan man varje år, jag tror det är 11 november, så släpps det en ny .NET Major-version.
Mm.
Och så de altererar mellan en long-term support och en vanlig support-cykel. Så long-term support tror jag har support i 3 år, och varannat år så släpper man en version som har support i 1 år.
Just det. Och just nu är vi på .NET 9 och det är en kort, va? Eller det är en lång? Jag kommer aldrig ihåg vilken som är.
Det är
en
kort.
Just det.
Ojämna är korta, jämna är långa.
Just det.
Så nu i november kommer .NET 10, den long term release.
Ja.
Så det var därför jag sa .NET 8 och inte .NET 9.
Just det.
För det är väldigt många som fortfarande kör på .NET 8 på grund av long term supporten.
Jag tror att om du typ skapar det var inget. Jag hade ingenting att komma med. ASP.NET.
Mm.
Heter det Core fortfarande? Eller heter det?
Det heter faktiskt ASP.NET Core. Som har varit sett. Och vad heter det? Jag tappade ordet totalt.
Det vore inte en Microsoft-produkt om inte namngivningen var fullständigt förvirrande.
Konsekvent ordet. De är väldigt okonsekventa. Men ASP.NET Core kan man säga är som Spring Boot.
Mm.
Tror jag. För det är väl en applikationsplattform?
Ja, säger jag utan att veta någonting.
Mm.
Vi tittade på...
Jag chansar bara lite friskt här.
Men... ja, precis. För grejen är ASP.NET i sig låter det inte bygga webbappar, utan då måste du ha något ramverk ovanpå det. Jag tror inte jag använder rätt terminologi för grejerna, men...
ASP.NET Core innehåller ju en... innehåller hela den här livscykeln för ett HTTP-request. Mm. Eller, så kan man säga att dels är det själva servern, Kestrel heter den. Den går i ASP.NET Core. Den är väl typ som Netty. Eller vad heter den? Inte Netty. Netty är .NET-varianten, men det finns en...
Jetty
är det, just det.
Mm.
Som den är en ganska lightweight, supersnabb webbserver.
Mm.
Och innehåller ett SDK för att kunna sätta upp endpoints där man tar emot ett request och skickar tillbaka ett response.
Mm.
Det är det det innehåller. Sen så finns det andra SDK:er som är byggda ovanpå det här. Så om det här är som Spring Boot kan vi säga, så finns det ASP.NET Core MVC som är som Spring MVC. Och Blazor.
Blazor.
Och också ett annat ramverk som bygger på ASP.NET Core. Så man kan säga att ASP.NET Core är slags, som säger, grund, lågnivå, inte lågnivå, det är fel ord, men lågnivå SDK för att bygga webb för .NET. Och sen så har de byggt massa fina, mer användarvänliga ramverk ovanpå det.
Det finns ju något som heter Minimal APIs. Är det en del av ASP.NET Core?
Mm, det är en del av liksom det baspaketet.
För det, om man tittar på, jag ska se om jag kan hitta något exempel. För de grejen med ASP.NET och .NET överlag, att det har varit jätteverbost och det har varit jättemycket configuration by convention och väldigt mycket config-filer. Det liksom var mycket textmassa för att få upp en Hello World-program. Och det, jag får känslan av att de har jobbat väldigt mycket på det här och tittat på typ, vad är det heter, Express i Node. Där det är liksom 5 rader för att få upp en webbserver.
Ja. Exakt. Så som det ser ut, mer eller mindre, om vi ska snacka pseudokod, så är det mer eller mindre, du skapar upp en instans av host och så kan du välja att konfigurera den eller inte, och sen så kan du sätta endpoints och sen host.run.
Mm.
Så att bara svara på, returnera hello world från endpoint är typ 5 rader.
4 rader, jag tittar på det. Man skapar en web application, man skapar en app utifrån den, man reggar en path och skickar in en lambda på vad den ska svara, och så kör man igång appen och så har man ett REST API som lyssnar på roten.
Och sen finns det en massa andra saker inbyggda i det, som dependency injection, loggning, hantering av konfigurationsfiler,
middleware
för olika saker, authentication, authorization, caching, och mer. Men som sagt, man konfigurerar middleware när det är som, det är en kedja av delegater som du sätter upp. Så att requesten kommer in, så går den via första middlewaren, och så bestämmer middlewaren, ska jag skicka vidare den här? Skickar vidare den till nästa middlewaren, tills den kommer till sista middlewaren, och så returnerar en response. Så att varje del av middlewaren kan manipulera requesten och den kan manipulera responsen.
Så
till exempel authentication, det är bara en middleware i den här delegatkedjan så att säga. Och det betyder också att du kan dra in ny funktionalitet som från NuGet, som är pakethanteraren. Och så registrera att men jag vill skjuta in den här middlewaren här i den här delegatkedjan för att göra den här grejen. Jag vill att den ska fånga alla exceptions och, jag vet inte,
skriva ut dem på min skrivare.
Ja, exakt. Min matrisskrivare. Nej, men så det är ganska, men det är väl typ vad jag har förstått ganska standard i hur webbramverk fungerar nu för tiden. Att man har någon form av middleware.
Går det spesa ordning på de där middlewaresen, eller är det ramverket som bestämmer ordningen på något sätt.
Det är du som bestämmer ordningen.
Okej.
Okay. Så för när du konfigurerar din webbserver så när du till exempel registrerar en endpoint, det den gör där är att den registrerar en middleware som hanterar den endpointen.
Just det.
Så i en mer komplicerad app så kommer du säga till den så här liksom att okej, men först vill jag att du hanterar statiska filer, sen kanske, eller först HTTPS-omskrivning, sen statiska filer, sen authentication, authorization.
Just det, och det måste man göra i rätt ordning, annars så gör man det i fel ordning så kan man få konstiga fel.
Det stämmer.
Just det.
Men det hör ju till sakens natur, det du gör är ju att du bestämmer hur den här kedjan ser ut, hur den hanterar. Du vill ju till exempel inte att du ska, hur ska man säga, rendera en sida innan authentication
exakt.
Har kollats, utan det vill du ska ske efter att du har kollat authentication.
Så. Precis. Ska vi prata lite om MVC och Blazor, för det känns som att det är de två största sätten att bygga webb med ASP.NET. Mm. Om man inte kör det här liksom API plus React spåret.
Ja, men då kör man MVC också, fast Web API.
Ja, just det. Ja, men precis, exakt. Så. MVC och Web API är typ samma sak, fast ena skickar JSON och andra skickar HTML typ ish.
Yes.
Det är lite intressant, för du har byggt två projekt som man kan lyssna på i kompilator. Det ena har du byggt med just MVC och HTMX, och nu håller du på att bygga det i Blazor. Så du har verkligen erfarenhet av det här.
Jag har inte sagt att det jag byggt är bra.
Det tycker jag absolut, för jag har sett det som du har byggt och det är väldigt snappy. Det ska man också ha i åtanke att .NET är jäkligt snabbt. Jag tror att många har en bild av det, att det är slött.
Ja, de har ju lagt ner. Jag tror att många har, om man inte jobbat med .NET eller man bara hört talas om det innan de open sourcade och började. Det har skett så fruktansvärt mycket, så kanske man har en bild av att det är långsamt och det är slött och sådär. Liksom. Men de har lagt till så mycket funktionalitet i deras både runtime och kompilatorn för att få bort liksom heap-allokeringar liksom, och kunna explicit allokera saker på stacken. Och, så man har så sjukt mycket optimeringar. Och mycket av det har de gjort för ASP.NET Core. Och om man går in på, tror jag, vad heter den? Benchmarking-sidan för webbramverk.
Just, jag vet vilken du pratar om, men jag vet inte vad den heter.
Tekken Power. Heter den så? Ja, exakt. Tekken Power. Så om man går in där och kollar det, så brukar ASP.NET Core ligga typ i toppen på. Oj, nu har det hänt massvis med grejer här. Men om man kollar liksom best performance, så 798 000 request per sekund hanterar. Så det är inte dåligt alls.
Nej.
Om man kollar typ på, vi kan söka på typ Spring dash web. Här har vi. Det ligger på 245 000 requests per sekund. De har gjort jättemycket arbete, och det språket i sig, C#, om man är det som är det vanligaste språket. Jag tror många skulle förvånas över hur modernt det har blivit. Alltså i när man skriver kod liksom, hur så.
Ja, de har verkligen dragit in mycket mycket features fast med omtanke, tycker jag.
Jo, men absolut. Men jag tror att om ens världsbild består av hur det såg ut 2010-2012, så tror jag man kommer bli väldigt överraskad både hur snabbt det är och hur snyggt det är.
Mm. Det som jag uppskattar är att det finns så mycket som man kan dra in som kommer direkt från Microsoft och som det är väldigt hög kvalitet på, typ Entity Framework som är ett ORM-ramverk. Och sen kan man absolut ha synpunkter om man ska använda ORM eller inte, men
jag har massvis med synpunkter på folks synpunkter på ORM.
Det låter som ett till avsnitt och då vill jag ha Anders med. Men det är jättelätt att dra in ett ORM som är liksom first party och lirar väldigt bra med liksom resten av ASP.NET.
Och väldigt performant.
Mm.
Ja, men på tal om, jag måste bara säga det. ORM där, det största klagomålet folk brukar ha när man säger att man, när de tycker att man inte ska använda ORM är att man inte kan vara, man kan inte specificera vad man selektar från på ett bra sätt.
Mm.
Och att det ofta blir väldigt mycket. Fast det är också en grej där, som C-sharp är, som är, det är inte unikt för C-sharp, men det är ganska unikt att den har introspection, så att den har en inbyggd typ som heter expression of T, där du skickar in en lambda och får tillbaka ett expression tree.
Mm-hmm.
Så du skickar in C-sharp-kod. Så din kod är C-sharp, den kommer typecheckas allting. Men metoden som tar emot den, lambdan, kommer få ett expression tree istället. Som säger så här, exakt liksom vad det var du angav. Så man får, i Entity Framework så får du en query som är väldigt, väldigt lik det du specifierade.
Mm.
Så utan att behöva skriva SQL själv så får du ändå liksom queries som du kan uttrycka som är typsäkra, som uttrycker det i SQL på ett väldigt så här ett till ett sätt.
Mm.
Och det är en sak, som jag sa, det är inte unikt för C-sharp att ha den typen av introspektion. Men det är väldigt ovanligt.
Mm. Min tanke är att om du gör 90% av use casen, kanske inte snabbare men liksom enklare att använda. Visst måste det finnas någon escape hatch så att man bara kan skriva rå SQL om man känner för det.
Ja, ja. Jo, men det kan du göra.
Kan man liksom...
och det gör man ju ibland med. Ibland så vill man ju verkligen så här liksom specialisera en query för någonting på ett sätt som kanske inte går att uttrycka på ett bra sätt med, för menar, det är ingen silverkula, det är ingen ersättare för ren SQL.
Ibland måste man ta fram SQL-trimmen för att man inte orkade dra SQL-slingan.
Men så är det väldigt skönt för oss som är kassa på SQL också. Vi som aldrig, som behöver tänka efter varje gång, vad är skillnaden mellan inner och outer join? Fan, jag måste googla. Jag kommer inte ihåg.
Ja, och vad syntaxen för delete är. För det är aldrig vad man tror att det är.
Nej. Ja, man blir förvånad varenda gång.
Men tillbaka till David. För han ville bygga en... ska se, vad var det han skrev? Om man vill bygga en basic... SSR, alltså server-side rendered webbapp, vad ska man använda? Ja, vad säger du? Ska vi lotsa honom till MVC eller ska vi lotsa honom till Blazor?
Bra fråga.
Så här, Microsoft pushar Blazor jättemycket jämfört med MVC. Det fina med MVC är att den funkar precis som man förväntar sig om man kan MVC-era om verk, och du får tillgång till HTTP request och respons på ett mycket trevligare sätt än vad du får i Blazor, för Blazor har en hel del magi för sig.
Jag skulle nog säga, om man kommer från en, om man har jättemycket kunskap om typ Spring, MVC eller liknande, om man vill komma igång, så skulle jag säga, ja men, sätt upp någonting i ASP.NET Core MVC. Men annars så skulle jag säga, i dagsläget så tror jag bara jag skulle använda MVC för om man skulle skriva webb API:er. Alltså någon form av JSON HTTP API:er. Och jag skulle nog gå på Blazor server side rendering.
Vi måste prata om Blazors modeller. För hela grejen med Blazor var att det typ startade som en tech demo från han heter Steve Sanderson. Han är övermänskligt smart människa. Och han ville typ testa om det går att, ska jag se om jag säger det här rätt, han ville testa om det gick att kompilera .NET runtimen i WebAssembly och köra .NET direkt i browsern. Och det gick. Och så drog han tech-demot vidare och byggde Blazor ovanpå det. Så från början så var det liksom, Blazor var .NET som körde i browsern ovanpå WebAssembly. Och medan han gjorde det så skapade han en komponentmodell som är jättetrevlig, som typ ASP inte har haft sedan Webforms i princip. Och så märkte folk att nej, men den här modellen var ju asnice, men vi vill även liksom inte behöva köra .NET i browsern, så då skapar man Blazor server. Och det, allting har haft typ 100 olika namn, så det är jättekrångligt, men som det ser ut idag, jag ska länka en video i show notesen när man kan se Steven Sanderson gå igenom Blazor som det såg ut för ett år sedan, och det ser typ ut så. Men det du har i botten är Blazor server-side rendering, där du bara skickar liksom HTML över HTTP. Sen har du nästa steg, så jag Blazor server, eller så jag Blazor SSR är liksom lägsta steget. Du bara skeppar HTML från servern till browsern. Klart. Nästa steg är Blazor server, och där skeppar du initial HTML från servern, och när HTML är i browsern så öppnas en webbsocket tillbaka till servern, och så skickar man små diffar, precis som Livewire och LiveView. Jag tror att Ruby on Rails har något motsvarande också.
Ja. Yes. Mm. Jag tror vi snackar om det i något annat avsnitt.
Ja. Och så har vi Blazor WASM, som är .NET som kör i browsern. Och jag förstår inte use caset för det riktigt.
Det är väl lite sån där Jurassic Park-citatet där. De var så upptagna med att se om de kunde, att de inte förstod att de inte borde. Nej, men det är väldigt coolt. Ja, det är väldigt coolt tech-demo. Men frågan är, alltså jag har inte hängt med i så mycket vad som har hänt där. Men jag tror fortfarande inte man kompilerar C-sharp direkt till WASM. Utan det är fortfarande...
Ja, precis.
Har någon så här väldigt trimmad runtime som läser .NET bytecode bara.
Ja, precis vad jag tror att det är också.
Och det känns fundamentalt fel. Allt liksom att köra en VM inuti en annan VM. Liksom turtles all the way down. På något sätt. Det känns inte elegant alls. Så...
Ja.
Men server-side-renderingen i Blazor är ganska nice. Och den har, jag vet inte om du nämnde det, men den har ju så här ganska bra komponentsystem också.
Mm.
Som man kan använda. Så man blir 100 gånger, alltså jag har ju vänt 180 grader jämfört med för ett år sedan. Men man blir så sjukt mycket mer produktiv typ med Blazor och även om man kör server-side rendering. Men framförallt med interactive server, alltså WebSocket.
Mm.
Kopplingen.
Och det finns lite gotcha, så det har vi pratat om i ett annat avsnitt.
Jo, det är att man inte har tillgång till HTTP-kontexten för alltså, om du kör, om du har en WebSocket connection öppen så requesten är ju redan
förbrukad,
exakt. Så det är ett lite annat tankesätt, men det är sjukt produktivt. Måste man ändå säga.
Ja, jag sitter nu hos kund och bygger en grej som är en ganska interaktiv grej. Det är en sån här prissnurra man ska lägga till anställda och så får man liksom ett pris på vad pensionen ska kosta. Och det har funkat över förväntan. Liksom det, annars är det en klassisk grej som man skulle göra i React. Men det har funkat jättebra. Och det rullar på liksom kodbasen för CMS:et så vi slipper sätta upp allting med React och ja, nej, det har funkat över förväntan.
Ja, men det funkar ju som, alltså när man har sådana här interactive server, den fungerar ju som alla de här SPA-ramverken gör. Med skillnaden att kommunikationen går via en WebSocket istället för att ske direkt i JavaScripten. Men att den har sin egen DOM-representation som den manipulerar och sen så skickar diffar via WebSocket.
Det är inte jätteroligt om man ska göra... Som en grej som jag sitter med nu är att typ när man submittar eller när man lägger till en ny kund så ändras ju priset på försäkringen och då ska siffrorna snurra liksom från det gamla priset till det nya priset. Och då får man liksom falla tillbaka till JavaScript och skriva en liten snippet som snurrar siffrorna. Men man kan ju trigga den från Blazor. Den har en sån här JavaScript interop. Ja, men just den biten var faktiskt lite jobbig att få till. Men nu funkar den. Nu funkar den. Så. Ja, nej, men Blazor, det funkar. Och samma sak där. Det funkar för 90% av fallen och för 10% av fallen så får man typ falla tillbaka på något JavaScript interop. Eller skriva om den delen i React om man nu behöver sån hög interaktivitet.
En annan sak som man kan nämna bara för skojs skull är ju att ASP.NET, den här Kestrel, den är väldigt så här konfigurerbar. Så att du har tillgång liksom till dels har du tillgång till request response, alltså i HTTP-protokollet där. Men du kan också implementera egna, du kan på socketnivå i Kestrel. Så de har ju demos för att implementera en Redis server till exempel. Eller,
Okay.
Så det är väldigt stabilt ramverk för liksom alla typer av server som man vill skriva. Och väldigt så här optimerad. Så, om man är intresserad av det finns det något som heter Project Bedrock, tror jag det heter. Där de har byggt in stöd för så här TCP-framing och allting som du kan behöva om du ska implementera egna protokoll över UDP eller TCP. Så väldigt stabilt ramverk.
Cool, det visste jag faktiskt inte. Fan, jag tror jag besvarat hela mejlet. Ja, det tycker jag. Jag tycker, David, om du lyssnar så får du höra av dig och berätta om du är nöjd med svaret och berätta om du har börjat använda .NET.
Ja.
Ja. Jag tänkte gå och käka lunch.
Ja. Då tycker jag du ska göra. Jag tror jag ska ut och klippa gräset och sen.
Nej, nej. Du ska gå och ta en tupplur.
Sen ta en petsonlur i hammocken.
Varför inte en lur innan gräsklippningen och efter?
Gör inte så här, du vet hur lättinflerad jag är. Okej då.
Jag är en tupplurs influencer.
Jag skulle en enabler. Du är exakt den personen som föräldrarna varnar en för.
Ja, den där Bartek, kan uppmana en till tupplur.
Mm. Jag börjar med tupplur, jag slutar med krokodilinjektioner. Jag vet inte det där. Slippery slope.
Nu börjar jag spåra. Nu säger vi så.